أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى أبو القاسم محمد وآل محمد. För vår väntade imams snara och mycket nära återkomst, var vänlig och skicka en salawat. Mina bröder och systrar i tron, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Shia-tron har fått utstå mycket kritik på grund av tron på imamat. Vi shiiter, vi tror ju att profetens hushåll, det vill säga Ahlul Bayt alayhim salam, är de som ska ta över, eller skulle ta över myndigheten efter profeten. Andra muslimska grupperingar, de förkastar detta. Och vissa går till och med så långt att de likställer oss med avgudadyrkare eller icke-troende. Den här föreläsningen är därför ämnad att föra oss ett steg närmare sanningen om varför denna tro på imamat uppkom och varför den är så viktig. Baserat på en massa parallella hadither vars autenticitet alla muslimer är överens om, så informerade profeten hans efterföljare vid flertalet tillfällen att han skulle lämna efter sig två värdefulla ting. Och om muslimerna håller fast vid de här båda, så kommer de aldrig att gå vilse efter honom. De här två tingen är Allahs bok, det vill säga Koranen, och medlemmarna ur profetens hushåll, Ahlul Bayt alayhim salam. Jag tänkte nu berätta en hadith för er som har rapporterats i en av sunniternas största hadithsamlingar, det vill säga Sahih al-Bukhari, såväl som många andra källor, både från sunni och shia. Den här hadithen är väldigt känd. Någon dag efter profetens sista pilgrimsfärd så kallade han människorna till sig vid en damm mellan Mekka och Medina som är känd som Qum eller Ghadir Qum. Sedan prisade han Gud och åkallade honom och sa det sedan till folket: "O människor, det verkar som tiden närmar sig då Allah ska kalla mig till honom och jag kommer att besvara hans kallelse. Skåda, jag lämnar två värdefulla ting efter mig. Den första är Allahs bok, där det finns ljus och vägledning. Det andra är Ahlul Bayt alayhim salam. Jag påminner er i Guds namn om mitt Ahlul Bayt. Jag påminner er i Guds namn om mitt Ahlul Bayt. Jag påminner er i Guds namn om mitt Ahlul Bayt." Profeten sa detta tre gånger. Och så slutade hadithen. Som vi kan se i den här hadithen från Sahih Muslim, så har inte bara Ahlul Bayt alayhim salam placerats vid sidan av Koranen, utan de har även upprepats tre gånger av profeten i samma hadith. Och trots det faktum att författaren till Sahih Muslim och många andra sunnitiska återberättare av hadither har tagit med den här hadithen i deras autentiska böcker, så är det beklagligt, syskon, att majoriteten av sunniterna är helt omedvetna om dessa hadithers existens. I bästa fall så är de det. Och de förnekar dess existens i värsta fall. Deras motargument är att den mest pålitliga hadithen i detta avseende är en som har återberättats av Al-Hakim i hans Al-Mustadrak. Och det här har skett på auktoritet av Abu Huraira, som påstår att profeten har sagt följande: Jag lämnar efter er två ting, och om ni följer dessa och handlar enligt dem, så kommer ni inte att gå vilse efter mig. Dessa två ting är Guds bok och sunna." Det rådde inget tvivel om att alla muslimer måste följa profetens sunna. Det är vi överens om. Hur som helst så kvarstår det om vilken sönna som är den verkliga och vilken som är uppdiktad efteråt och som osant har tillskrivits till profeten. När vi skulle spåra upp den här rapporten från Abu Huraira som säger att Koranen och sunna, är det rätta eller är de två tingen, så fann vi att den inte har rapporterats i någon av de sex autentiska sunnisamlingarna för haditha, det vill säga Sahih eller Sitte som är väldigt känt. Och inte bara det, utan Al-Bukhari och Al-Nisa'i och Al-Dhahabi och många andra, de anser att rapporten om Koranen och sunna är väldigt svag. Och på grund av det svaget i kedjelänk, det vill säga isnad. Det bör noteras att även om Al-Hakim-boken är en viktig sunnisamling, så är den ändå rangordnad efter de sex största sunniböckerna. Detta medan Sahih Muslim är den andra i rangen av sex sunnisamlingar av hadither. Subhanallah, syskon. Så hur kan Mustadrak hadithen vara mer sahih än deras andra största sahih-bok som den heter också? Al-Tirmidhi rapporterade att Koranen och Ahlul Bayt alayhim salam, den här versionen av hadithen, kan spåras till över 30 kompanjoner. Och Ibn Hajar al-Haythami har rapporterat att han känner till över 20 kompanjoner som har vittnat om det här. Detta medan Koranen och sunna-versionen som har rapporterats av al-Hakim i hans al-Mustadak har bara en enda källa. En enda källa jämfört med 20 eller 30 stycken syskon. Och på detta sätt så måste vi ju kunna komma till slutsatsen att Koranen och Ahlul Bayt-versionen är mer pålitlig än den andra. Utöver det här så har Al-Hakim även nämnt Koranen och Ahlul Bayt-versionen i sin bok Al-Mustadak. Och genom flertalet autentiska kedjor har han bekräftat att Koranen och Ahlul Bayt-versionen av de här haditherna är autentiskt baserat på de kriterierna som Al-Bukhari och Muslim ställer. Dessutom så tjänar inte ordet sunna i sig som syftet för kunskap. Alla muslimer, oavsett deras övertygelse, påstår ju att de följer profetens sunna. Skillnaden, syskon, bland muslimerna kommer från de överförda profetiska traditionerna inom de olika stegarna. Sådana hadither tjänar som förklarar betydelser av den heliga Koranen, vars autenticitet eller tillförlitlighet vi alla är överens om. Alla muslimer är överens om att Koranen är felfri. Och således har de avvikelser i de här återberättade haditherna, vilka leds till olika tolkningar av Koranen. De har lett till olika tolkningar av Koranen och den profetiska sunnan. De har skapat flertalet versioner av sunnan. Och på grund av det här så delades alla muslimer upp i massa olika skolor som ett resultat av det här. Och man beräknar att idag skulle det vara uppemot 73 grupper som bildats. Subhanallah, syskon. Vi är verkligen splittrade. Och kom ihåg, syskon, att alla de här grupperna lyder deras egna versioner av sunna. Och de påstår att det här är det sanna. Så vilken av dessa grupper följer profetens sanna sunna då? Vilken grupp av dessa 73 grupper kommer att vara den blomstrande och således kommer att överleva? Förutom den hadith jag nämnde nyss från Sahih Muslim, så förser även följande autentiska hadith ett unikt och detaljerat ansvar i den här frågan. Profeten sallallahu alaihi wa sallam sa det: jag efterlämnar två värdefulla och tunga symboler. Om ni fäster er vid båda av dessa två så kommer ni inte att gå vilse efter mig. De är Allahs bok och mina ättlingar, mitt Ahlul Bayt alaihi wa sallam. Den barmhärtiga har informerat mig att dessa två inte ska separeras från varandra tills de kommer till mig vid poolen i paradiset. Alltså, självklart så måste man vara muslim för att följa profetens sunna. Och så lades underkasta vi, Ahlul Bayts efterföljare, islams heliga profets sanna handlingar. Och vi anser vara den enda stigen till frälsning. Men den här hadithen som jag nämnde nyss, den ger oss ett bevis på att varje så kallad sunnahandling som motsätter Ahlul Bayt alayhim salam, den är falsk. Och den har hittats på av senare personer, eller personer som har blivit betalda av tyrannerna och så vidare, som styrde det muslimska riket för länge sedan. Och det är därför profeten sallallahu alaihi wa sallam har betonat kärleken till och efterföljandet av Ahlul Bayt alayhim salam så mycket till den shiitiska rättsskolan. Det här är grunden till den shiitiska rättsskolan. Kom ihåg det, syskon. Profetens Ahlul Bayt som är uppfostrad i hans hem, de borde ju veta mycket mer än någon annan än om profetens sunna och vad det innebär. Eller som ordspråket, det arabiska ordspråket säger, Mekkas invånare kan dess vägar bättre än någon annan. Så några som blivit uppfostrade i profetens hem och levt med honom, suttit i hans famn, borde inte de källa till profetens sunna bättre än andra? Det är självklart. Men bara för argumentets skull, så om vi accepterar att båda de här versionerna av den här hadithen, det vill säga Koranen och Ahlul Bayt versus Koranen och sunna versionerna, är autentiska, då måste man underkasta sig tolkningen som säger att ordet mitt sunna som ges av Al-Hakim betyder att denna sunna har hämtats genom Ahlul Bayt och ingen annan källa, eftersom detta har bevisats från Ahlul Bayt versionen som återges av både Mustadrak al-Hakim och Sahih Muslim. Subhanallah. Subhanallah, syskon. Låt oss kolla på följande hadith. Den här hadithen den är återberättad av Salama. Profeten sallallahu alaihi wa sallam, han sa det: Ali är med Koranen och Koranen är med Ali. De ska inte separeras från varandra tills båda återvänder till mig vid poolen i paradiset. Syskon, den här hadithen, den ger bevis på att Imam Ali alayhi salam och Koranen inte kommer separeras. Om vi accepterar att Koranen och sunnaversionen är autentiskt, då kan man dra slutsatsen att den som bär på profetens sunna är Imam Ali, eftersom det är han som har satts bredvid Koranen. Al-Hakim har även många andra hadither angående nödvändigheten av att följa Ahlul Bayt. Och bland de här så tänker jag nämna ytterligare en hadith. Den här hadithen den återges av många andra sunnilärda. Och den är känd som grovt översatt till svenska skeppets hadith. Där profeten sallallahu alaihi wa sallam han sa det följande: Skåda, mitt Ahlul Bayt är som Noas ark. Den som går ombord kommer att räddas. Och den som vänder sig om kommer att förgås. Den här hadithen, den bevisar att de som godtar Ahlul Bayts skola och följer den, de kommer att räddas från bestraffning i helvetet. Medan de som springer iväg från den ska möta samma öde som de som försökte rädda sina liv genom att klättra upp på bergen. Men den enda skillnaden är att Noas onda son, han dränktes i vattnet. Medan dessa människor, de kommer att drunkna i helvetets eld. Följande hadith, den bekräftar det här påståendet. Profeten sallallahu alaihi wa sallam sa det angående Ahlul Bayt alaihi wa sallam: Fortskrid inte dem, för ni kommer att förgås. Vänd er inte ifrån dem, för ni kommer att förgås. Och försök inte lära dem, för de vet mer än vad ni gör. Subhanallah. Subhanallah. En annan liknande hadith har nämnts av Darqunti såväl som Hajar, Ibn Hajar i hans Sawaiq al-Muhrik. Hur som helst, i den här hadithen så säger profeten sallallahu alaihi wa sallam följande: Ali är porten till ånger. Den som träder in där är en troende. Och den som träder ut är en icke-troende. Denna hadithen, den kom i samband med vers 58 i Surah Al-Baqarah och vers 161 i Surah Al-Araf i den heliga Koranen. Och den beskriver ångens portar hos Bene Israel. Det vill säga de av Moses a.s. kompanjoner som inte trädde in genom ångens portar, de gick vilse i ökningen i över 40 år. Medan de som inte gick ombord på Noas ark, de drunknade. Ibn Hajar drar därför följande slutsats om det här. Likheten med Noas ark, det tyder på att de som älskar, lyssna här, de som älskar och hedrar Ahlul Bayt och härrör från deras vägledning kommer att räddas från mörkret och oppositionen. Och de som vänder sig mot dem, de kommer att drunkna i otacksamhetens hav. Och de kommer att förgås i olydnadens öken. Mashallah, mycket fint skrivet. Syskon, har vi någon gång frågat oss varför profeten satte en sådan stor vikt på Ahlul Bayt? Tror ni att det enbart var för att de var medlemmar av hans familj? Eller för att det var på att de bar på hans sanna sunna, hans riktiga läror, och att de var de mest kunniga individerna bland hans samfund efter honom? Det finns ganska många olika versioner av de så kallade två tingen, de två tunga tingen, eller thakalain som man säger. Och alla de här versionerna, de visar tydligt att det är obligatoriskt att följa Koranen och Ahlul Bayt alaihim salam. Och de här haditherna, det är inga vanliga hadither. Och de har ju rapporterats oerhört många gånger. Och de är återberättade på auktoriteten. Lyssna här, på auktoriteten. En över 30 av profetens heliga kompanjoner. Genom en mängd olika källor. Så att deras tillförlitlighet har bekräftats. Profeten sallallahu alaihi wa sallam, han repeterade de här orden om och om och om igen. Och inte endast vid ett enda tillfälle, utan det var massa tillfällen som det här gick ut i allmänheten. Han ville visa tydligt att det är obligatoriskt att följa och lyda Ahlul Bayt alaihim salam. Ja, syskon. Profeten, det tal som profeten höll under sin sista pilgrimsresa som jag nämnde för er är väldigt långt och innehåller väldigt mycket text. Men jag tänker nu läsa ytterligare en del av denna texten som kan vara bra till den här föreläsningen. Så under profetens pilgrimsresa på Arafat-dagen, under Ghadir Qum-dagen, då han återvände från Hajj, så nämnde han det här. Men även när profeten var på sin dödsbädd och hans rum var fullpackat med hans lärjungar, så sade han följande: O människor, jag kommer snart att lämna er. Och även om jag redan har sagt det till er, så kommer jag att upprepa detta ännu en gång. Jag kommer att lämna efter mig två ting. Två värdefulla ting. Nämligen Allahs bok och mina ättlingar, Ahlul Bayt alayhim salam. Sedan lyfte profeten Imam Alis hand och sade: skåda, denna Ali är med Koranen och Koranen är med honom. Dessa två kommer inte att separeras från varandra tills de kommer till mig vid Kauthar-poolen. Ibn Hajar al-Haythami, han skrev följande om det här: hadither om fästande har kommit genom ett stort antal källor. Och mer än 20 av lärjungarna har återberättat det här. Och han skriver ytterligare: här uppkommer ett tvivel. Och detta är medan det är hadithen, medan den här hadithen har kommit ner genom flera källor, så säger vissa att de här orden yttrades under sista pilgrimsresan. Och andra säger att nej, det här var när profeten talade i Medina och när han låg på sin dödsbädd och rummet var packat med lärjungar. Och ändå säger andra att han nämnde detta vid Ghadir Qum eller en annan hadith när han återvände från Ta'if. Men det finns många motsägelser i detta. Ursäkta mig. Det finns inga motsägelser i det här. Vad finns det för hinder att han inte har sagt så här vid alla de här tillfällena? Det är viktigt att ta hänsyn till Koranen och det rena Ahlul Bayt storhet. Och med en syn på att betona det här inför folket, så har den heliga profeten repeterat de här orden under många tillfällen. Han repeterar på många tillfällen så att ingen som inte hört innan inte skulle höra det. Alla skulle höra det. Så därför repeterar han vid flertalet tillfällen. Så det finns ingen konstigt och ingen motsägande med det här. Så om man ska dra en sammanfattning av de här haditherna, så är Koranen och Ahlul Bayt alayhim salam de enda två värdefulla tingen som profeten lämnade efter sig för muslimerna. Och han uttryckte tydligt att om muslimerna följer båda av dessa två, så kommer de inte att gå vilse efter honom. Och de kommer att ledas till paradiset. Och de som försämrar Ahlul Bayt, de kommer inte att överleva. De kommer att förgås. Dessa hadither har utsetts av profeten för att svara på frågan om vilken sunna som är den sanna och vilken grupp som bär på den sanna sunnan som tillhör profeten. De här haditherna har också som målsättning att inte lämna muslimerna med förlust angående vilken väg de ska gå efter profetens bortgång. Å andra sidan, om vi använder då ordet sunna i dess egen bemärkelse, så ger det oss inte någonting speciellt svar på den här frågan. Då alla grupper bland de muslimska nationerna följer deras egna version av sunnan, såväl som deras egna tolkning av Koranen. Således hade de profetiska instruktionerna, de hade syftet att göra vägen klar för muslimerna. Och att följa tolkningen av Koranen och profetens sunna genom Ahlul Bayt alayhim salams linje, vars ofelbara, rena rättfärdighet bekräftas av den heliga Koranen i den sista meningen av vers 33 i Surah Al-Ahzab. Detta avslutar denna föreläsning. Och må vi alla genom denna föreläsning har kommit ett steg närmare en bättre förståelse för varför vi tror på imamat. Och låt detta vara ett sätt för oss muslimer att enas i Guds följe, inshallah. Och sallallahu alaihi wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin.